Vi tonar in. Exteriör en park någonstans i Sverige. Vi ser en ensam person som går i snabb takt längs en gångstig i parken. Personen iklädd slitna jeans och en svart t-shirt med texten Java programmers wear glasses because they don't see sharp. Detta är antagligen en utvecklare. Utvecklaren går med långa stressade kliv framåt och ser sig nervöst omkring. Det vänstra ögonbrynet rycker okontrollerat. Några svettdroppar söker sig ner från pannan ut med kinden och ner på hakan. Personen stannat in vid en parkbänk. På denna sitter en ensam man och läser tidningen. Utvecklaren till mannen. London eller Detroit? Mannen lägger tidningen och ser förvånad på utvecklaren. Förlåt? Utvecklaren. London eller Detroit? Mannen. Ja, Detroit åker man väl inte som turist till, eller? Och jag har hört så är stan väldigt sliten. Och utvecklaren. London eller Detroit? Mannen. Fast London å andra sidan, den där Brexit-gerillan och maten sen. Utvecklaren. London eller Detroit? London eller Detroit? Någon harklar sig. Bredvid parkbänken står ett träd och högst uppflugna på varsin gren sitter Ola och Tobbe. Tobbe. Jag tror att vad denna person undrar om du föredrar London eller Detroit-stilen av testdriven utveckling. Jag skulle råda dig att lyssna på avsnitt 36 av Väg 74. Nej men, det är ju det du gör!
Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74. Tillbaka i Sverige är vi nu.
Ja.
Denna podcast om mjukvaruutveckling.
Ja.
Hej Tobbe.
Hej Ola.
Hur känns det att vara tillbaka i landet Sverige?
Jo, det känns ganska gött faktiskt.
Ja.
Tillbaka på jobbet efter semestern också.
Jaha, var det gött?
Ja, det var väl ganska trevligt.
Ja, bra. Jag hade ju lite mer semester än dig och sen så när jag kom tillbaka från min semester i Frankrike så kändes det som att kliva rakt in i hösten.
Ja, det kan jag tänka mig. Ni hade ganska varmt i Frankrike, eller?
Ja, det var det. Och det var det inte i Stockholm, kan jag berätta. Ja, vad ska vi göra idag då?
Vi ska prata TDD igen.
Just det.
Det har vi gjort för länge sedan.
Mm. Men idag ska vi zooma in som vanligt.
Ja.
Men före det så ska vi bjuda på lite trivia också.
Just det.
Jag tyckte att det var så trevligt att leverera trivia i Atlanta.
Ja, precis.
Så nu blir det lite programmeringstrivia. Så det blir programmeringstrivia, en inzoomning och sen så en djupdykning då om två typer av TDD. Det som du pratade om här i introt. London eller Detroit.
Just det.
Om vi ska vara lite mer så där utförliga där så är det ju interaktionsstilen eller mockstilen i London då som kallas.
Mm.
Eller tillstånds-TDD. Eller state eller Detroit då.
Mm.
Det ska vi djupdyka i då. Och sen kan vi prata om lite olika typer av testhjälpmedel då för det här.
Mm. Ska vi börja med lite kodtrivia då?
Mm. Vet du, Tobbe, vilket det första programmeringsspråket är?
Ja, det vet jag faktiskt.
Mm, vilket är det då?
Är inte det Java?
Nej, det är det inte.
Nej?
Nej, det är Fortran.
Okej.
Okay. Det beror på hur man definierar första programmeringsspråket. Men det här är väl det första programmeringsspråket som vida användes.
Ja, moderna programmeringsspråk också va? Mm. Inte sånt där omodernt med massa man tryckte massa hål i papper och sånt där.
Nej, utan det här innehöll ifar och sådana saker.
Mm. Vem uppfann det då?
Det var faktiskt en kille på IBM som heter John Backus.
Okej.
Okay. Låter ju mer som en stor vindrickare tycker jag.
Och när uppfann han där?
Nej, det uppfanns 1954 då. Och enligt Wikipedia så är det fortfarande populärt att använda det här programmet.
Ja, jag vet inte när. De lärde, men...
Eller hur? Ja, jag har aldrig fall, alla fall sett. Jag har aldrig sett Fortran live, så att säga.
Men det var där det började, helt enkelt.
Ja, det är
Trevligt.
rätt coolt.
Intressant.
Ja, och det där ljudet betyder ju inzoomning då, då. Vi tänkte att vi skulle prata lite grann om förra avsnittet.
Vi spelade in på engelska förra avsnittet. Vi har än så länge vid
Pressläggning av det här.
pressläggning av det här avsnittet, inspelning av det här avsnittet, så har vi än så länge inte fått någon feedback på om folk
Nej.
tyckte att det funkade bra att lyssna på engelska eller inte. Vilket vi fortfarande gärna vill ha, för att det kan
Ja.
vara bra att veta för framtiden om vi skulle få för oss att ha andra internationella gäster som återigen inte är så duktiga som JB och lär sig vårt språk. Ja, vi pratade med Viktor. Han
Men
berättade
han,
lite om sitt företag,
ja.
Lambda Träs.
Jag tycker att det är intressant för att det finns stora överlapp i hans filosofi och hur han vill driva sitt företag med hur jag trivs med att jobba. Vi pratar ju det här, vi återkommer ju till det här hela tiden med, är det okej okay att köpa en penna?
Ja.
Men egentligen så handlar det kanske, är det okej okay att gå och köpa i princip vad som helst? Och det tycker jag att det behöver vara.
Vi nämnde det lite i avsnittet att han sa att i Brasilien så är det inte speciellt vanligt att se anställda som vuxna människor i det hänseendet.
Nej.
Men frågan är om det är det i Sverige.
Ja,
Jag vet inte hur
jag.
vanligt det är att man kan bara gå och köpa en bok för företagets pengar.
Jag tror inte det. Någonstans måste du be om, be och säga att jag kollat att det är okej.
Ja.
Få någonting attesterat. Jag minns, det här är en så här skräckexempel som jag brukar dra upp. Jag skulle, mitt första jobb var det. Då skulle jag köpa ett diskettfodral. Och då var det fler som ville ha ett diskettfodral. Och då bad min chef mig, nej men Ola, du kan väl utvärdera vilket som är det bästa diskettfodralet? Så fick jag liksom, ja, jag vet inte vad jag gjorde. Jo, jag satt och tittade i kataloger, för internet var inte speciellt stort då. Ja, och sen så beställde jag hem några diskettfodral och liksom så här, testade dem. Och sen så kom jag fram till, nej men det här är det bästa diskettfodralet. Och så köpte vi 7 stycken av det. Och det var ju, alltså, vi hade ju kunnat köpa 7 stycken av varje diskettfodral. Jag hade sluppit lägga ner den här tiden. Jag kommer ihåg att vi satt i möten och diskuterade diskettfodralet också.
Jo, men
Så att.
nu kommer jag ihåg faktiskt när jag senast var anställd på ett stort företag. Då var det också sådär att man kunde köpa kontorsmateriel om man köpte från en viss leverantör. Så att det fanns liksom en katalog. Då var det enkelt att beställa ur den. Men behövde du något som de inte hade, då var det ju lögn i liksom.
Det var omöjligt att få tag på.
Ja.
Vill du ha ett specifikt radergummi, då går det inte.
Jag kommer ihåg att det var lite problem när vi skulle ha post-its och sånt där bland annat. Det fanns inte överallt på den tiden när vi höll på med post-its i början.
Nej, det är sant. Speciellt inte fin post-its.
Nej, vad heter det, sån här starklimmade
Tre.
saker var inte
Ja,
ens
precis. Super sticky.
supersticky, det var inte ens på ritbordet än.
Det kommer jag ihåg att vi köpte utomlands för att få tag på.
Ja.
Ja, det är sådär. Nej, men det kanske inte är helt vanligt. Det kanske inte har slagit igenom det här att behandla folk som vuxna på jobb.
Vi diskuterade budgetar också. Och det är ju inte många fortfarande som kör budgetlöst.
Nej. Jag brukar säga om vi ska vara lite sådär, inte kritiska, men om vi ska vara lite sådär ärliga med hur det ser ut. Så är det nog så att de flesta, inbillar jag mig, kör budget i så här slutet på året. Bestämmer för hur mycket pengar de ska lägga ner. Men vad jag snackar om när jag säger budgetlöst, det är ju att du har liksom du blickar framåt, kanske 12 månader i taget hela tiden. Och funderar lite grann på, och sen så fattar du ett beslut. När du kommer till någonting, en stor investering, så har vi råd med det här? Ja, det kanske vi har eller inte. Du sitter inte och budgeterar en gång om året och sen så när det är en månad kvar så bara, jaha, nej, nu har vi inga pengar här. Nej, det här blir jobbigt.
Men det är ju lite som så här VIP, eller vad man ska säga. Att det är ju istället, en budget handlar ju väldigt mycket om att dela upp pengarna, precis som Victor sa, i hinkar.
Mm.
Typ så här, ja, just det. Nu har vi de här kontona att ta pengar ifrån. Ja. Medan kör man budget löst så är det lite mer, vi har våran kassa.
Ja,
vi har
precis.
Vårt bankkonto där alla pengar ligger.
Mm. Hinklöst.
Ja.
Nej, det är också ett skräckexempel då från...
Så det är väldigt dåligt att ha sån där slutet på budgetåret party där man tömmer kontot. För då tömmer man hela företaget.
Precis det jag skulle säga. Det var det som hände på mitt första jobb också.
Ja.
Då fanns det pengar kvar.
Ja.
Och för att inte liksom avdelningar, underavdelningar skulle få mindre pengar nästa år.
Ja.
Då brände de ju pengarna som de hade i sin budget.
Mm. En klassiker.
På massa skit.
Ja.
Ja,
det där man kanske hade roligt.
Ja, jag vet inte. Köper 2 extra modem. Ja.
Ja. Men det är ju att vi tar upp det här lite. Det är ju för att jämföra lite med Agical också som vi jobbar på.
Mm.
Om det inte har märkts så kör vi inte budgetar. Och vi frågar inte chefen om råd för att köpa en penna eller en bok.
Nej, det gör vi inte.
En annan sak som är lite speciellt är ju till exempel att vi inte tidrapporterar också. Det tänkte jag, det glömde vi fråga Victor om hur de gör med det. Om
ja,
de liksom låter de anställda vara vuxna så tillvida också att de får... Ja, att man har förtroende för att de lägger in de timmarna som behövs. Liksom.
Mm. Ja, jag tyckte det var uppfriskande att höra i alla fall att det finns andra personer som driver företag där som litar och som liksom, ja, tror att det är vuxna människor som jobbar där.
Mm. Men funkar det för alla då? Kan alla köra sådär?
Ja, i min naiva tro så hoppas jag ju det.
Jag har haft någon bild av att Agical, att vi kan göra som vi gör är för att vi inte är så stora.
Mm. Det kanske är.
Men Lambda Tress är 60 pers. Ja. Det är ganska mycket större. De kan uppenbarligen också göra det.
Ja, och det finns ju ett annat brasilianskt företag som heter Semco, tror jag. Som är flera hundra, om inte tusentals.
Ja.
Jag tror att det skalar. Jag tror att det är det naturliga sättet. Att få saker och ting att fungera på, i större sammanhang också.
Ja.
Hatar jag om det ordet skalar. Det håller jag liksom... Det gör man med apelsiner.
Ja.
Mm. Ska vi kasta oss över dagens ämne?
Mm.
Jag tänkte att innan vi börjar jämföra våra två stilar.
Mm.
Vi kanske, jag återupprepar då att vi pratade London och Detroit.
Ja.
Och då tänkte jag att då ska Jocke få sig en minnesregel. Han älskar ju det.
Alltså.
Vår kära kollega. Han tycker att mina minnesregler är de bästa.
Ja.
Så London då.
Mm.
Det är lite där. Hello mate, hello. Lite interaktion.
Just
mycket
det.
Sådär. Hello old chap. Du fattar, eller hur?
Ja.
Ja. Och Detroit. Det är liksom mycket... Tänk dig Detroit Rock City. Kiss gjorde en låt som heter Detroit Rock City.
Ja.
Och de spelar rockmusik.
Ja.
Och då ska man spela mycket rockmusik. Hög rockmusik måste ha tillstånd.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Bra va?
Ja.
Nej, men ärligt talat, interaktionsstilen, eller mockstilen, pratar vi om. Och sen pratar vi om tillstånd eller state.
Exakt. Det
är de två.
Mm. Så då nämner vi inte de här städerna nu då, menar du?
Nej, jag tänkte att vi inte skulle göra det så mycket.
Mm. För att inte förvilla våra lyssnare som inte har full koll. Fast de har det nu, för de har lärt sig minnesregeln.
Nu har de minnesregeln.
Ja. Falla tillbaka på.
Men varför, jag tänkte vi går tillbaka ett halvsteg till här då och säger, när vi programmerar, Varför vill vi testa överhuvudtaget?
För att veta att vi gör rätt. Till exempel.
Ja. Ja, det är sant. Och då kan man göra det på flera sätt.
Ja.
Antar jag. Eller det går att göra på flera sätt. Vi kan skriva tester.
Ja.
Och det är väl det vi kommer foka på idag. Och då kan vi skriva testerna sen, tester inte alls, eller testen först.
Ja.
Så det, idag är det testen först. Och så pratar vi om de här stilarna då.
Men testen, varför inte testen sen då? Det är jättebra också. Ja,
men det kan du göra. Men då spelar inte det här någon roll. Då spelar det ingen roll vilken stil du väljer.
Nej.
Skulle jag säga. Jag hävdar det.
Okej.
Okay. Jag har inte tänkt på
det, men det är möjligt.
Nej, jag tycker det. Jag tycker att test har mycket med design att göra. För att testen blir liksom den första klienten.
Mm.
Det där var liksom en stor grej när jag insåg det. Att... Nej, men vänta här nu. Om jag har skrivit en test för det här, då kommer jag kunna använda den här koden sen. Den blir lätt att limma ihop. Den blir använd. Det går att använda.
Förutsatt att det inte tog 3 veckor att skriva det där testet. Då kan man å andra sidan vara säker på att den här koden är svåranvänd.
Japp. Ja. Nej, men om du skriver testen först, då får du någonting som är användbart. Och så lockas du inte till heller att skippa testandet.
Nej, för det är ju det som händer om man ger sig på test sen. Att det blir inga tester liksom. För Nej. Det finns ingenting tråkigare än att skriva tester på redan existerande kod.
Det skulle vara att sitta och skriva tester på existerande kod med fingret i kläm.
Ja.
Det är lite tråkigare.
Och någon stod så här... tappa en på axeln hela tiden.
Tobbe. Nej, men den här TDD-stilen då, det kommer skilja sig på lite grann hur utfallet, vad som händer då, vilken stil du väljer.
Mm.
Och jag hävdar att den här tillståndet då, den klassiska stilen, där är minst 80% av all litteratur handlar om det här. På internet då.
Om tillståndsstilen.
Ja. Mm. Det är det du kommer stöta på om du börjar googla på TDD.
Ja.
Så det är ganska svårt då att penetrera den här andra mockstilen då. Som jag hävdar att den typ resten av litteraturen, eller faktiskt mindre än resten av litteraturen, handlar om detta. För det finns mycket TDD-litteratur som handlar om, inte om TDD utan om något helt annat. Mm. Som folk tror är TDD.
Så det är de böckerna vi ska länka till i show notes.
Ja,
de riktigt dåliga böckerna. De som beskriver TDD fast de inte har förstått vad TDD är.
Ja, det vore kul. Den riktiga bibeln för det här är Goose, som vi pratade om förut.
Ja, det känns som det är mycket som återkommer här från 2 avsnitt sen. Avsnitt 34.
Mm. Det är lite därför vi kör det här avsnittet. För att Torbjörn Kalin, han kommer tänka på det här, en av våra lyssnare.
Mm.
Och tyckte att vi skulle djupdyka lite i ämnet.
Mm.
Så här kommer det.
Mm.
Så om man nu ska ägna sig åt TDD.
Mm.
Då finns det ju, hävdar jag då, lite hjälpmedel för det här. Mm. Det finns en kille som heter Gerard Messaros.
Mm.
Som är kanadensare, tror jag. Han skrev en bok som heter X-Unit Patterns.
Mm.
I den boken så myntar han ett uttryck som sammanfattar de här hjälpmedlen. Han kallar det för test double.
Yep.
Och det kan man jämföra med body double eller stunt double. Alltså en person inom en film då, som ersätter en annan person, utför ett stunt eller som kanske har en snyggare kropp som ska spelas in i någon speciell scen.
Mm-hmm.
I typ Game of Thrones så byter de ut någon person som har, så får den här liksom, just den här scenen, så är den lite stiligare kropp.
Al Pacinos butt.
Apropå vänner då, eller?
Ja. Yeah.
Så att ett substitut då, kanske vi kan kalla det här på svenska.
Mm.
Det är inte lika klatschigt som på engelska. Men då finns det väl 5 substitut, va?
Mm. Minst.
Minst 5. Vi snackade om de här. Jag hävdade att fake kallar jag det. Och du kallar det för simulator.
Mm. Eller simulator.
Simulator, ja.
Och vi pratar svenska.
Mm. Vad var det för någonting då?
Ja, det är ju den mest kompetenta testdubben. Får man väl säga. Där har du ju en hel del logik inarbetad som hyfsat nära imiterar verkligheten. Liksom. Så att det är ju den mest kompetenta testdubben.
Mm. Men det, är det någonting som du bara rycker fram i bakfickan då? Det låter ju inte som det.
Nej, utan det är ju någonting som kräver betydligt mer arbete än att bara en enkel stubbe.
Mm-hmm. Ja, för det, just den påminner mig om urprojektet då, där vi satt.
Mm.
När vi hade tester som blev lite långsamma.
Mm.
Och då, det berodde ju på att den skulle ner och vända i databas hela tiden.
Mm.
Och då kände jag att fasken, vore det inte nice om man bara kunde ha en minnesdatabas, en implementation av en minnesdatabas?
Ja.
Skulle det vara, är det en simulator då?
Ja, det får det väl ha.
Ja. Den är liksom, den har en implementation, den kanske är lite naiv och tar lite genvägar.
Ja.
Dummy. Vad är det för något då?
Dummy, det är ju andra änden av spektrumet.
Mm.
Det är den minst kompetenta dubben.
Okay.
Som i regel ska man väl inte ens använda det för assertion, eller vad heter det? Validering, verifiering.
Mm. Utan det är bara för att fylla ut en parameterlista, eller vadå?
Ja, precis.
Istället för att skicka in null då, tänker jag mig.
Det är ju annars ganska vanligt att man gör det.
Ja, ja.
Och sen så skriver man om koden och börjar använda den där parametern och så börjar alltid testerna smälla hejvilt.
Ja. Ja, det är vanligt. Ja, men då går man ju till nästa ställe.
Mm.
Nästa testhjälpmedel, och det är väl en stubbe då?
Ja, det får väl vara liksom kompetensnivån ovanför dummy då.
Ja.
En stubbe är ju också ett enkelt objekt, men som faktiskt returnerar data och som man faktiskt använder för att verifiera med. Eller verifiera på.
Så där jag har jobbar nu, då kunde vi ha en kontostubbe, så kör man balance på det så får du tillbaks 1400 spänn.
Ja.
Eller du skulle kunna, där du sitter och pular nu, så har du något, en order, och så kallar du order number.
Ja.
Och så får du tillbaks 98,23.
Ja.
Är inte det lite lustigt?
Vadå?
Att du och jag sitter i liksom problemdomäner som är de absolut topp två vanligaste för exempel på internet.
Problemdomäner 1A.
Ja, så här, orderlagersystem eller finans.
Ja. Vi har ju kollegor som sitter på Scania också. Det är ju perfekt när de ska objektorientera.
Det är sant. Då kan de göra car och sen så extends vehicle.
Ja.
Ja. Det var det här.
Wheels.
Precis. Nu bara så här, jag ser där hur en kollega liksom tar fram så här, börjar knäcka lite med händerna och så. Ho, 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 det här har jag tränat för hela mitt liv. Och sen så har vi spion eller spy, som är någon form av tillståndsmock.
Ja, precis. Någon Detroit mock kan man väl säga.
Som är Detroit-mock-city.
Liksom ytterligare mer kompetent än en stubbe. Istället för att bara returnera ett värde så kan den göra saker som att spara in parametrar och sånt där.
Mm.
Om vi tar din testdomän igen här, att man ska sätta in en summa pengar med deposit till exempel. Ja. Deposit 1000. Så sparar den undan 1000 så att du sen kan med getters då kontrollera på ditt objekt här. Vad var det jag fick för summa in?
Mm.
Ja, det var 1000.
Ja, det är någon form av så här nästan fattigmansmock.
Ja.
Jag föredrar ju det då. Kan jag bara säga förbifarten. Jag gillar ju den stilen.
Mm. För vad är en mock? En mock är ju mer London-stilen av en spy. Där sätter du upp vilka anrop du förväntar dig ska komma.
I förväg.
I förväg.
Du kör. innan du exekverar koden, eller hur?
Mm, medan en spy kontrollerar du i efterhand efter att den har kört.
Ja. Mm. Då...
Det är ju lite, det är ju, mocken är ju liksom grunden i London-stilen. Utan mocken skulle inte London-stilen existera.
Nej.
Jag vet inte, vi kanske ska, för de som inte är det minsta insatta, vi kanske ska dra lite snabbt vad som är skillnaden på, vad är tillståndstestning och vad är mocktestning?
Ja, jag tycker att det är den naturliga följden av att vi har gått igenom de här nu. Då har vi liksom grunden.
Mm.
Vad har vi för testhjälpmedel? Vi har stubben, vi har dummyn, vi har spionen. Vi har simulatorn eller fejken och sen så har vi mocken då. Då.
Mm.
Så, vad är skillnaden mellan de här två stilarna? Varför heter den tillstånd och varför heter den interaktion?
En tillståndstestning är ju mer inriktat på objekten och i vilka tillstånd de befinner sig och strunta lite hur de har hamnat där, eller hur?
Ja, jag skulle säga att det är en bra sammanfattning. Den här approachen som mocktestare tar skiljer sig då från tillståndstester att de börjar oftast med ett utifrån och in perspektiv på det hela. Bestämmer sig för att okej, vi har en klass här. Vi ska kommunicera med, tillbaks då till min problemdomän här, lån, snackar vi nu. Vi ska kommunicera med våra partners när vi uppdaterar en ansökan för ett lån.
Mm.
Jaha, okej. Okay. Då har vi våran statusuppdaterare. Vi har en metod som heter change status to, som tar två parametrar. Den tar en status och ett tidsstämpel.
Mm.
Och i den här metoden då så förändrar vi statusen på lånet. Och om den här statusen är ett bud, då ska vi kommunicera till våra partners. Eller till en specifik partner och säga så här, jaha okej, det här är ett bud. Då budar vi tillbaka till våran partner och säger okej, den här kunden får låna så här mycket till den här räntan.
Ja.
Så en mock TDD-are då skulle direkt säga all right, lånets statusmetod ska anropas. Vi förväntar oss att det ska komma in en statustyp och att vi ska ha en tidsstämpel.
Ja.
Sen ska vi också buda på den här partner till en partner med vårt bud. Medan en tillstånds-TDD-are skulle kolla, okej, på det här lånet, vad har den för status? Och på partnern då, har den skickat tillbaka någonting från det här budandet?
Ja.
Jag har ju gjort ett litet exempel här med en exempelkodsnutt.
Mm.
Som vi båda sitter och kollar på här.
Den som du precis beskrev.
Mm. Så om du och jag hade TDD den här tillsammans i den här, vi har ju gjort både mock och mer tillståndsbaserad testning. Så har vi kommit på så här, ja men nu ska vi TDD den här på tillståndssättet. Vad hade varit ditt första steg då?
Förmodligen hade jag gjort en lånesimulator faktiskt. Eller framförallt hade jag gjort en partnersimulator. Lånet hade, det är ju faktiskt inte jätteavancerat, så där skulle man nu kunna tänka sig. Jag gillar ju spioner i det fallet.
Mm.
Så jag hade förmodligen gjort en lånespion.
Mm.
Som vid statusanrop sparar status och timestampet. Så att jag i efterhand sen kan verifiera att jag fick in korrekt status och korrekt timestamp.
Mm. Hade du låtit den här change status-metoden returnera void då? Alltså ingenting? Eller hade du faktiskt skickat tillbaka någon form av svar från det här budet? Eller hade du skickat tillbaka någonting annat, tänker jag mig?
Ja, som kodsnutten ser ut nu så har ju ingen information om vad partnern ska returnera. Så att i det fallet så hade jag inte kunnat testa det utan mer information. Men...
Nej, det är lite grann det här som jag, jag satt och klurade på hur det blir. Och jag tror att när du mockar mycket, då lämnar oftast returtypen tom.
Mm, det är möjligt.
Den behövs ju liksom inte till någonting.
Nej.
Det är i alla fall en sån grej som jag insåg när jag mockade som mest. Att det blir inga returtyper här. Och sen när jag gick tillbaks till det mer tillståndsorienterade testandet så insåg jag igen att aha, men här där jag kanske valvis skulle skicka tillbaks ingenting då. Där vill jag nog ha någon form av status. Hur gick det här? Vad hände här? Och sådana saker.
Mm.
Och är det typiskt en sån här kommunikation som returnerar ett svar eller ett annat, då blir det oftast en uppräkningstyp, en form av enum.
Mm, just det. För att det som är intressant är att partnern överhuvudtaget har anropats.
Mm.
Och att den har anropats med rätt indata.
Mm.
Det är det som är det viktiga.
Ja.
I det här fallet.
Och att lånet har bytt status då.
Ja.
Så en mock-approach på det här. Då skulle du ha så här, okej, förväntningen är att lånet ska anropas statusmetoden på. Den ska byta status och med en viss tidsstämpel. Och sen så hade jag satt upp testet så att den här statusen då är ett bud. Så att det faktiskt hamnar i att kommunicera med partnern.
Ja.
Och sen så hade jag skrivit ytterligare ett test då där det
inte är
ett bud. Och så ser att okej, du ska inte kommunicera med partnern. Och mock-approachen då hade det varit att säga att i det här där det inte är ett bud, då ska vi säga att du får absolut inte anropa buda.
Ja.
Det kommer jag ihåg var en av sakerna som jag gick bet på rätt tidigt med mock-approachen.
Mm-hmm.
Att jag glömde bort det fallet där det absolut inte fick hända.
Just det.
Man måste explicit specificera och säga inga anrop här.
Ja. Jag kommer ihåg de tidigare mockramverken hade inte något så här jättetydligt system för det där heller.
Nej. Det var ju någonting som växte fram skulle jag säga.
RMock hade något ganska snyggt, för sen var det inte något så här man la på, kedjade på typ en punkt never eller någonting sånt där.
Mm. RMOC var ju ett inspelningsramverk så att säga.
Uh-huh.
Det spelade ju in expectations på ett sätt som kändes väldigt intuitivt för mig.
Yeah.
Du berättade det för dig så här, okej, det här ska hända, det här ska hända, det här ska hända. De tidiga versionerna av JMOC var inte riktigt så tydliga.
Nej.
Nu har de blivit mer inspelningsorienterade också.
Ja. Yeah.
Jag hävdar att om vi mockar mycket så kommer vi få en design som är utsidan in.
Mm.
Och det är en approach som jag gillar ganska mycket.
Mm. Det är ju lite det vi har pratat om i ATDD-avsnittet också.
Mm. Du börjar med ett önskat, så här vill jag att det ska vara ungefär. Och om det ska kunna vara på det här sättet, då måste jag ju fejka någonting nu.
Mm.
Och du fejkar det minsta möjliga. För att fejka det minsta möjliga, då skapar du ett interface, skulle jag säga.
Ja.
Och så skriver du, sen så gör du någon form av önskan på det. Det vill säga du mockar någonting.
Mm.
Du skjuter på beslut hela tiden. Jaha, men då ska vara det här interfacet. Och så ska vara det här interfacet. Så det är liksom... uppmuntrar en arkitektur med olika lager skulle jag säga.
Mm.
Och ett interface med omvärlden liksom, det blir alltid startpunkten för dig.
Mm.
Ja, men det ska vara ett konto här. Ja, sen ska vi kunna skicka tillbaka någon form av saldo på det. Eller det ska vara ett kontorepository, om vi snackar lite DDD. Och så den ska kunna skicka tillbaka massa konton. När du fejkar konto, repository, så kanske den skickar tillbaka någonting. problemet med det här för mig, som jag tyckte att det var att du börjar liksom göra det här repositoriet som skickar tillbaka en fake, den i sin tur skickar tillbaka en fake, eller en mock då. Så att den här lagrade arkitekturen, jag blev liksom aldrig riktigt kompis med att okej, när ska det bli konkret?
Nej. Det blir det man hamnar i om man kör det fullt ut, det är ju att någon gång i slutet där så måste man ha någon form av dependency injection guck liksom.
Mm.
Det konkreta hamnar i typ en XML-konfiguration eller någonting sånt där.
Ja, nej, men jag tycker att det är både styrkan och svagheten med mock-approachen, att stenhårt mocka. I alla fall tidigt i min karriär när jag liksom inte kunde bestämma mig för när vi ska bli konkreta.
Mm. Mm. Man skjuter på beslutet.
Hela tiden. Det fick i alla fall mig att förstå abstraktioner. Jag förstod, okej, här ska vara ett interface. Det var liksom inte konkreta klasser hela vägen.
Nej.
Utan ibland kan det vara värdefullt att ha en abstraktion. För det är det som på något sätt tillåter polymorfism.
Mm.
Och det slår också isär arkitekturen, vilket jag gillar väldigt mycket med.
Ja, det låter ju bra. Få en...
ja,
då är det London Style vi ska köra.
Ja. Det finns...
Man hamnar ju i komockan.
Exakt. Och det är ett antimönster skulle jag säga.
Mm.
Det är när du börjar mocka tillstånd.
Mm. Exakt.
Då har du fått det sämsta av två världar.
Och det är så extremt lätt att hamna där. Man kommer in i någon sån här mocking frenzy och så mockar man allt.
Ja. Du har ju lite olika setup-beteende så att säga. När du gör tillstånds-TDD, då skapar du å ena sidan alla klasser du kommer behöva.
Ja.
Först skapar du din så kallade SUT, den här system under test, det vill säga klassen du håller på och driver fram ett beteende hos, eller det som du programmerar på nu. Ja, men sen så den ska jag använda de här, och den här, och den här, och den här.
Mm.
Så till slut sitter du där med 16 nya klasser.
Ja.
Eller 3 nya klasser.
Den behöver en sån här, och då måste vi skapa ett test för den. Och så.
Och då sitter du med en stor bobba grejer där.
Mm.
Så kan det bli då. Och de behöver liksom konfigureras.
Mm.
Och de behöver rivas ner eventuellt om det inte är minisimplementationer. Och liksom kontrasten då med mock, det är att du skapar interface och mockar för rubbet.
Mm.
Och det kan vara lite mer lättviktigt.
Mm.
Du kan ju vara lättviktig på båda sätten. Du kan ju skapa miniklasser så att säga. Eller så har du efter ett tag ett projekt eller i en kodbas kanske jag ska säga. Så har du dina test, där object mothers som man alltid kan skicka tillbaks. Eller stubbar som är så här vanligt förekommande.
Mm.
Lite grann beroende på vad du väljer så får du olika design.
Men kan man inte bara blanda då?
Jo, det tror jag. Jag tror att det är det som är svaret. Faktiskt, jag tror att det är det du ska göra.
Måste säga att jag mockar väldigt sällan. För jag tycker fortfarande att mockar är fula.
Mm.
Det är svårt att läsa mocktester.
Ja, jag är
även när de är väl skrivna tycker jag.
Mm. Det är en liten tröskel, det är det. Det är väldigt mycket utsidan in. Jag har faktiskt insett att jag inte använder alltid utsidan in. Utan jag kanske mer skulle kalla stilen som jag går på nu så här modellen först.
Mm.
Jag börjar liksom med det kött.
Det är bara för att du älskar SQL så att du sitter där nere och kodar databaslager hela dagarna.
Nej, är det modellen för dig eller?
Ja, vad kan det vara?
Ja, det är
en del av modellen. Ha.
Ja, jag skulle vilja säga att det är den här logiken. Den brukar vara väldigt enkel att titta det fram å andra sidan.
Mm.
Det går ganska fort. Sen är det hoplimmandet som är jobbigt.
Mm.
Men jag tror att mocken gör en utsidan in hela vägen så att säga. Det börjar upp i någon form av visuell representation eller eventuellt ett API. Då.
Mm.
Och sen så går det hela vägen ner till vad det nu kan tänkas vara. Ett anrop till en annan tjänst eller en databas eller en persistens. Medan tillstånds-TDD då, den börjar modellen först och sen så bygger den upp lite grann. Kan man liksom haka på GUI eller API sen.
Mm.
det jag tror händer.
Men ofta om man kör ren TDD så, eller ren tillstånds-TDD, så hamnar man någon gång där när man ska börja jacka in GUIT och sånt där, så inser man att det här kan vi inte testa.
Mm. Ja.
För det är väldigt svårt att tillståndstesta när man behöver en hel GUI-motor och hela köret.
Ja, ja, nej, men då, det är då du rycker fram dina spioner och stubbar.
Mm.
Eller kanske då simulatorer.
Mm.
Mm. Nej, mock-ivrare hävdar ju att du undviker... Det blir mycket void-metoder, det har vi redan konstaterat.
Mm.
Vi returnerar inte någonting för att... För vi behöver inte tillstånd att kolla mot. Men till mock-ivrare, de hävdar också att vi undviker tågkrascher. Du vet, så kallade train wrecks.
Mm.
Så här, get account, get first transaction, get value date. Och så står det en punkt emellan dem.
Mm.
Och det bryter ju mot den här law of Demeter.
Mm. Vad är det för något?
Ja, jag var faktiskt... Jag blev nyfiken. Jag känner till den här law of Demeter som egentligen säger att du ska bara leka med dina egna leksaker.
Mm.
Ja, det finns några fler. Men law of Demeter i alla fall säger så här om klasser. Att du kan leka för dig själv. Det vill säga hålla på med ditt eget data i ditt eget objekt.
Mm.
Eller du kan leka med dina leksaker som du har. Andra klasser så att säga.
Mm.
I din egen klass. Men du får inte plocka isär dem.
Mm.
Ja, du får inte pilla så jäkla mycket. Du får leka med andras leksaker om du får låna dem. Det vill säga klasser som har skickats in i metodanrop eller konstruktorer. De får du leka med.
Mm.
Du får inte plocka isär dem heller.
Mm.
Och du får också leka med leksaker som du satt ihop själv.
Just det.
Det vill säga, bygger du en egen klass, då får du hålla på och pilla på den.
Mm.
Det här law of Demeter, det kommer från ett projekt som heter Demeter. Googlade jag upp här. Jag trodde att det var, tänkte att det är ju en gammal grekisk gud. Vad har den programmering att göra? Men det var ett projekt som någon hade hittat på det här i då. Så mock, den uppmuntrar den här typen av design då, som egentligen också kan sammanfattas som tell, don't ask. Du berättar vad du ska göra. Skickar ett metodanrop istället för att riva ut all data ur en klass.
Ja.
Det anses ju inte vara så du ska göra när du objektorienterar.
Mm.
Du ska inte rycka ut data ur en klass och sen så beräkna massa saker på den och sen så skicka det vidare. Utan du säger åt en klass här. Ja, men räkna ut det här åt mig och skicka tillbaks svaret.
Men det är ju jättedåligt ur lean-perspektiv. Det är ju någon sån här push-tänk snarare än pull. Det måste vara mycket bättre att pulla data.
Ja, jag tror att vi ska hålla isär processen lean från objektorientering. Annars kan det bli sådana riktiga, riktiga konstigheter. Och den mock uppmuntrar ju också att vi slår isär, att vi använder oss av rollinterface istället för att vi använder oss av, slår ihop klasser så att de får dubbla beteenden.
Mm.
För du, när du spesar någonting så vill du faktiskt bara göra det här, inte det där och det där, och du vill inte skicka in ett, du vill inte mocka ett interface i onödigt som har massor med onödiga saker på sig.
Nej.
Utan det blir lite så här att du får isär, det kallas, vad heter det, separation of concerns. Vad säger man på svenska? Ja, du liksom håller isär beteenden.
Ja, du får enbeteendesklasser helt enkelt. Ja, eller abstraktioner.
Det tycker jag är trevligt.
Mm.
Du slipper också de här, vad kallar vi det? Så här get och set festival.
Mm.
Där du har getter och setters på varenda klass du har.
Mm.
Som liksom sprider som konfetti över hela din kodbas.
Ja, för det får man när man tillståndstestar.
Ja, det får du tillståndstestar.
För annars har du inget sätt att läsa ut ditt data.
Nej, men det är lite av en felaktig bild skulle jag säga. Som jag målar upp här vad gäller den här get och set-festivalen. För att du kan också, som en kontrast då, istället för att skicka void, så skickar du tillbaks ett konstruerat objekt som också kan vara immutable, alltså du kan inte ändra det här objektet utan du får anropa igen då, då. Och där, ja, där någonstans där tycker jag det finns en sweet spot.
Mm. Det är en lite, lite det är ju tillståndstestning med lite mer eftertanke eller vad man skulle kunna säga.
Ja.
Lite mer arbete. Precis.
Om man ska på något sätt försöka sig på en sammanfattning för det här, så tror jag som du säger att tillståndstestning med eftertanke och som du har varit inne på flera gånger här, spioner, det är mitt föredragna sätt.
Och simulatorer.
Ja, spioner och simulatorer. Och det är ju på något sätt Detroits svar på mockar.
Ja. Det är så här Detroit som säger hur var det nu?
Hello,
hello,
hey mate.
Hey.
Chap, how are you doing? Wanna go for a ball of chalk?
Yeah.
Ja. Ska vi försöka oss på en sammanfattning av
absolut. Avsnittet?
Den största fördelen med mockar då hävdar jag att du kan skjuta implementationen framför dig.
Ja.
Och den största nackdelen är att testarna blir tajt kopplade till implementationen.
Det har vi inte nämnt så mycket. Att Nej. Det blir så.
Det är ju en naturlig följd av att du specificerar i din test exakt vad som ska ske.
Mm, du specificerar beteendet.
Ja.
Och så fort beteendet ändrar på sig så kommer man att testa smälla.
Ja. Och andra sidan, den största fördelen med tillståndstestning hävdar jag då att du slipper ett mockramverk.
Ja, testerna kan bli tydligare.
Mm.
Därför att det är på något vis ett mer naturligt sätt. Eller, det är det inte egentligen, men det är lite närmare hur man kanske lärde sig att koda från första början.
Mm, jag skulle säga att
objektorientering är lite när... på högskolan.
Jag skulle säga att det är lite närmare hur koden faktiskt används i andra sammanhang.
Mm.
I andra delar av kodbasen. Så att testen blir väldigt lik implementationer.
Ja.
Delimplementationer. Och den största nackdelen då, och det här är högst subjektivt skulle jag säga, det är att du inte tvingas tänka på abstraktioner.
Ja.
Du kan ju tänka på abstraktioner ändå. Så här, men jag kände att jag fick en liten spark i baken när jag...
Det är lite, man skjuter lite det problemet framför sig också. Med en tillståndstestning tror jag. Att det, tids nog måste du tänka på abstraktioner. För det blir sjukt jobbigt att tillståndstesta när det liksom är 300 parametrar och 50-11 returvärden.
Ja.
Liksom.
Ja, det blir det. Och du kanske inte tar dig tiden att skapa den här abstraktionen som faktiskt behövdes. Och då blir det lite grann som test sen.
Ja.
Att nu behöver jag ju inte. Nu har jag tragglat mig igenom debuggen tillräckligt många gånger så nu funkar det ju.
Mm.
Hur fan gjorde du det där?
Då är det dags för programmets kortkommando.
Ja. Yeah.
Jag har ett kortkommando som faktiskt min son Alexander tipsade mig om.
Mm-hmm.
Jag kör ju Android. Och efter ett tag när du har startat en väldig massa appar så känner du så att oj, 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 vad mycket appar jag har i min lilla app-rolodex här.
Mm-hmm.
Så börjar man dra de här och swipa dem till höger och vänster för att stänga dem.
Mm.
Och till slut så har du swipat och stängt allihopa. Men om du känner så här, nej men du känner lite modig så vill du stänga alla på en gång. Då finns det en liten ikon som ser ut som någon så här hamburgare som håller på att ramla ner till höger.
En hamburgare på väg att välta.
Ja, då trycker du på den. Då stänger du alla appar som du har startat på en gång.
Var en sån sak?
Det tycker jag var fiffigt.
Jag tänkte också ta ett mobilkortkommando som inte är ett kortkommando. Jag gillar ju såna där som inte är ett kortkommando. Och som dessutom är ett spelkommando. Och okay. Som jag dessutom har lärt mig av dig.
Jaså?
Det finns ett väldigt populärt spel just nu som heter Pokémon Go.
Mm-hmm.
När man besöker ett Pokéstopp där Så snurrar man för att få fram massa grejer som man får, massa loot som man får ifrån det här pocketstoppet.
Just det.
Och tutorialen i spelet lär dig att du måste klicka på var och en av de här bollarna och sånt som du får ut där.
För att så blir man jättestressad.
Men det behöver man inte göra, utan man kan trycka på krysset upp i hörnet och bara stänga pocketstoppet direkt. Så kommer man automatiskt att få allihopa. Och det sparar man vansinnigt mycket tid på. Speciellt om man sitter i bilen och ska hinna fånga pocketstops. Självklart som passagerare. För jag klickar i den här I'm a passenger.
Nej, men alltså det där är jättejobbigt. När du kör bil och så försöker du hitta en napp som har ramlat ner på golvet i barnstolen där bak.
Ja.
Samtidigt som du märker att ditt barns bilbälte har gått upp och du kör in i hög kurva. Och du ser att, nej men titta där, det sitter Pikachu i mitten på rondellen. Och så har du ett pockistopp där också.
Ja.
Det är då du rycker fram det där kortkommandot, eller hur?
Ja.
Ja.
Det känns som att vi har missat massor med saker. Men som tur var så har vi väldigt uppmärksamma lyssnare som har sjukt mycket erfarenhet själv av det här TDD. Så att ni får absolut jättegärna skicka in vad ni tycker är de största fördelarna och nackdelarna med de olika sorterna.
Mm.
Så då vi retweeta det.
Snacka lite grann om, har ni testat mock-approachen? Har ni kört båda två?
Ja. Och då är det ju bra att höra av sig till Twitter, är väl enklast.
Ja.
Poddens konto heter @vag_74. Vill man höra av sig till oss direkt så heter du @elnestam och jag @tobbeanderberg.
Mm.
Och vill man som vanligt använda mer än 140 tecken så finns vi också på podd@agical.se. Mm. Och då är det mail, inte Twitter.
Just det. Ja, då tackar vi våra lyssnare för den här gången. Och så hörs vi igen om 2 veckor.
Mm, tack så mycket.
Tack. Hej då.
Hej då.